I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f*** he wants.
Hjärtligt välkomna till Sveriges största, bästa kampsportspodd. Det är Käftsmällspodden, en podcast om fighting. Mitt namn är Sebastian Mell-Martinez och jag är här long distance förhållande via Andres Viracha och Kalle C.M. Andersson. Grabbar, hur står det till?
Det står bra till. Med oss har vi även
Allen.
Ja, här.
Ja, har vi Allen? Ja, du sa ingenting. Allen Leighton också såklart. Sist men inte min.
Hej! Härligt att höra från Malmö, eller?
Japp.
Det är där du befinner. Du är överallt, så man vet aldrig vart du är nu för tiden.
Det är alltid värt att fråga. Man vet inte. Det kan vara Mellanöstern, det kan vara Östeuropa. Det kan till och med vara den smutsiga södern i Sverige. Men någonstans brukar jag vara.
Välkommen hit. Kul att höra från dig.
Ja, men tack så mycket. Alltid ett nöje att vara på Papi Chulo-podcasten.
Jag hoppas du är lika taggad som jag är. För jag tycker att jag upplevt, jag tror årets bästa UFC-kort.
Det är hittills, en väldigt bra. Ja, det är svårt att inte hålla med det. Alltså från början till slutet så kortet i helhet. Var main event fight of the night? Nej, det var det inte. Absolut inte. Det var dock verkligen inte en dålig match. Jag tror vi alla är överens om det också. Yeah.
Mm. Vad känner du där med the controversy, Sebbe? Är det någon controversy eller vad känner du?
Ja. Alltså det är detta som gör MMA till en så konstig underlig sport. För att vi kan ha ett fall där man kan argumentera för två olika fighters, alltså att båda borde ha vunnit. Och man kan köra egentligen bra argument för båda. Jag har sett en hel del folk online som har sagt att Whittaker vann typ 3 ronder och sådär. Jag kan väl förstå de argumenten. Det är inte det galnaste jag har hört i MMAs historia, verkligen inte. Jag bara håller inte med det rent på grund av effektivitet och skada tycker jag att det ska komma först. Och jag tycker att Adesanya var mer effektiv med sin striking. Han åstadkom mer skada. Jag personligen dömde det 49-46 till Adesanya, så det vill säga 4 ronder till 1 för Whittaker. Jag kan absolut se 2 ronder för Whittaker. 2:an och 5:an, jag köper det absolut, även om jag personligen inte hade det på det sättet. Det var det, för att långdraget svar på frågan. Jag tycker inte riktigt det är kontrovers, men när man har en match som är så här jämn och teknisk så kan man absolut föra argument åt båda hållen, och det, tills vi har ett nytt poängsystem så kommer vi nog fortsätta ha den här diskussionen i liknande matcher.
Ja, absolut. Ja, exakt. Nej, det var en vän som frågade mig idag vad jag tyckte. Han bara så här, är jag helt galen eller varför säger folk att Rob vann den där matchen? Liksom så här, vad är det som händer? Och jag sa att det blir liksom, man tittar på fighten som en fight. Och tittar man på båda så ser man att Rob är liksom på bakfoten. Han är ganska frantic, han är hurt. Man ser att han... typ saker tar mycket skada på honom, typ legkicksen och såna där grejer, man ska ju kolla rond för rond, men när man kollar på fighten som en fight så typ det spelar liksom roll hur det ser ut, för man ser liksom Adesanya hur han andas med näsan, han är lugn, han är liksom helt det ser ut som att han är i kontroll hela tiden, vilket han typ var den här matchen, och det var inte så mycket som togs på honom, medan liksom Rob han hamnade på the canvas en gång, han blev snurrad av de här legkicksen, och bara matchbilden, det är liksom så här, nej, men det är väl klart att Adesanya vann, Men också ifall man bryter ner det rond för rond så kan man liksom ge ett case till Rob där man bara, ja men den där vänsterkroken satt ju ibland och nedtagningarna var ju liksom, ja han tog ju ner honom och ja, satt på hans rygg och liksom sådär. Men vi ska ju döma matcher efter striking först. Det är ju striking, effective striking, grappling, octagon control och så vidare. Och så säger de in that order. Så vi ska kolla på striking först. Så då kan man ju också sätta kanske Adesanyas leg kicks före Robs typ takedowns när han inte gjorde någon skada. Typ när Adesanya bara poppar back up.
Absolut, håller med. Alltså när jag, precis som du sa, liksom, när jag kollade på den här matchen, jag tänkte mig inte på någon minut, sekund, i vilken rond som helst, att Adesanya var i danger.
Nej.
Allt jag kunde bara säga, det kändes som att Rob var en survivor. Som du säger, han var backa, la trippeljabbar, missade kanske två träffar ena, och Adesanya bara såg fresh, rakt igenom. Mm. Och varje gång han nuddade Rob så var det skada. Kolla hans reben, hur de såg ut efter knäna. Kolla hans ben efter low kicksarna. Kolla hans ansikte efter bara Adesanyas kontringar eller jabb, hur han pressade framåt liksom så här.
Jag blev lite förvånad att han inte fortsatt att skada hans ben där på efter andra ronden, tror jag. Men jag tycker precis som ni, jag kan säga att Adesanya såg lite stressad ut någon gång när han blev nedtagning, men det var typ det enda jag kunde se att han lite stressad, men annars nej, så han är en komplett fighter, vilken fysik, lugnet, konditionen.
Precis, jag tyckte han såg större ut den här matchen.
Ja.
Alltså han, jag vet inte vad, men någonting, han såg bara större ut. Och han sparkar så jäkligt grymma. Ja. Han är ju tränad med någon taekwondo-coach också.
Det har vi.
Det är det enda gången du hör mig. Taekwondo works.
Alltså, taekwondo har ju vackra sparkar.
Ja.
Nej, han sa ju det att han hade tränat. Han hade gjort någon strength and conditioning-grej i karantän med någon ny tränare, sa han efteråt. Det var därför han såg större ut. Det var någon reporter som tyckte att han såg stor ut också.
Sen kan man hålla med Robert, eller Robert, man kan hålla med honom.
Robban.
Att ja, det gick bättre än sist.
Ja.
Det gick ju bättre än sist. Mm. Men fortfarande inte tillräckligt för att vinna bältet.
Alltså. Nej, alltså det där, jag hade en liten dialog med min blivande fru i morse, och hon sa så här, ja men alltså så här, ska man vinna bältet så måste man ju vinna bältet.
Precis, och grejen, ska markera.
Och liksom. Du håller med om det. Jag känner så här, det där typ to be the champ, you gotta beat the champ.
Ja.
Jag är lite så här, en match är en match. Om du bara klämmer ut en decision, även i en titelmatch, så ska titeln byta hands. Jag tycker inte att det ska vara andra regler, typ så här att du måste verkligen köra över the champ, eller det ska vara solklart. Nej, jag tycker så här, en match, även om det är en titelmatch eller prelims och så vidare, klämmer du ut tre ronder mot två, bältet är ditt. Ni får ta en rematch i så fall.
Ja, nej, men det köper jag. Det är ju absolut. Det är logiskt.
Andres korsar armarna.
Sebastian, vad säger du?
Ja, men jag håller med CM helt och hållet. För att, alltså, vad är det man säger annars? Att vi ska införa speciella regler för titelmatcher. Okej, vadå? Ska det också gälla när det är en champ mot en interim champ? Ska det också vara speciella... Alltså, det blir liksom typ... poängsättning inom MMA är problematisk nog utan att lägga till någon sorts typ... Ja, men vadå? Typ... Två takedowns är värda en takedown om du utmanar en liksom det är för rörigt. Alltså, liksom principiellt så är det helt fel. Känslomässigt kan jag hålla med. Känslan borde ju vara typ om du ska besegra champion så ska du liksom, ja, verkligen göra det övertygande. Men det låter, alltså, vi dömer ju inte med våra känslor. Det här är en podcast om fighting, inte en podcast om känslor. Liksom. Så jag tycker, ja, precis som säger, även om tanken är bra så gör det fuckar upp ett redan uppfuckat system.
Ja.
Ja, fan. Bra. Okej då.
I got jokes!
Okej, någonting mer att säga om the main event, grabbar?
Jag tror inte, nej. Alltså, den var bra, men den var inte så här som den var hyped, om man säger så, för mig. Jag följde ju de här embedded, allt snack de mot varandra. Men tycker dock att det var fint hur de avslutade liksom så här, we will never be friends eller någonting sånt, but in maybe another life. You got my respect. Alltså det är ju hur awesome som helst, men nej, det saknades någonting. Det saknades kanske just den där war eller avslutet, jag vet inte.
Ja, jag tycker att jag tycker det har saknats lite grudge matches nu. Det var länge sedan det var en hatmatch i UFC. Alltså typ, tänk dig de senaste pay-per-viewsen var liksom Poirier mot Oliveira.
Det kommer ju. Vi ska inte gå dit.
Nej, jag vet, men det är lite, jag tycker lite, jag kollar också på embedded, men jag brukar också kolla på presskonferensen och så här. Nu är jag faktiskt, jag skippade presskonferensen Cyril Gunn Francis, jag skippade den här. Jag vet inte, jag har inte blivit jättefångad i år än faktiskt. Jag tycker det har funnits andra typ storylines, typ Francis versus UFC och typ sådana saker, men match för match här nästan saknat någonting än så länge. Det kan också faktiskt vara att det finns en viss troublemaker i UFC som sitter på avbytarbänken nu med blekta tänder och väger 90 kilo och flexar med någon jävla bash som skummar. Men han gör ju någonting för sporten, Mr. McGregor. Och när han inte är med så blir det också lite så här, lite tråkigare tycker jag. That's just my two cents.
Ja, för det kommer ändras nästa pay-per-view-gala.
Nu ska vi se. Ja, med Colby och Masvidal, precis.
Det kommer gott göra de två tidigare. Jag vill bara säga avslutningsvis också om Adesanya Whittaker. Jag tycker att ett återkommande narrativ inför matchen var hur mycket bättre Whittaker har blivit och kommer vara sen första matchen. Vi är alla överens om att det var inte bästa Whittaker som fightade första matchen.
Mm.
Nu tycker jag att vi fick se i princip bästa möjliga. Men någonting som ingen annan, eller som ingen riktigt tagit upp, är att Adesanya har också utvecklats ganska mycket. Bara tänk på hur lätt han hölls på marken när han blev nedtagen av Jan Blachowicz.
Mm.
Han hade inte den här defensiva upp igen på tårna reflexen som han hade nu mot Whittaker. Är det olika kroppstyper och brottningstyper? Absolut, men det var en markant skillnad. Alltså, hur länge var Adesanya faktiskt med ryggen mot canvasen? Vadå? 15 sekunder sammanlagt? Kanske? Någonting sånt? Så det finns någonting som bör sägas också om att Adesanya levlar också upp. Och låt oss ta i åtanke att nu han är obesegrad i mellanvikt.
22-0.
Han har redan lappat alla en gång. Liksom, vem mer har vi? Vi har Cannonier. Vi kommer ju säkert snacka lite om det också. Han känns som en Paulo Costa. Typ lite den stilen. Vem mer har vi? Strickland.
Ja.
Ja, det är en dålig match för Strickland. Om han kommer köra den här till prison rape jokes och sånt, alltså han kommer bli ut, alltså, återigen, Paulo Costa, vi fick se lite där. Det kommer bli ännu grövre hämnd om han snackar sån skit mot Adesanya. Detta är utan tvekan en av de bästa i världen just nu, en av de bästa genom tiderna. Det kommer ta lite tid innan han slår Anderson Silvas record i titelförsvar, men jag är helt övertygad om att han kommer göra det. Och vidare chans att inte bestämmer sig för att hoppa upp, då har vi en liten annan diskussion. Men av alla etablerade i mellanvikt just nu, jag ser inte något hot för Adesanya, för detta är stylebender era.
Mm. Ja, verkligen. Ja, och jag tycker att matchen som gick förlorad, som skulle ha hänt där runt mitten på 2020 kanske, det var ju Jones-matchen. Det var ju Jones-matchen. Fan, de snackade så mycket. Åh, vad de höll på. Och sen så bara gick de... Adesanya gick upp och mötte Blachowicz. Liksom så här, visst, okej, he fell short. Och liksom det var en match, men det skulle ju varit han och Jones.
Det skulle varit de två.
Yeah.
Jag tänkte på det också idag när jag såg matchen. Och så hur Adesanya såg ut idag. Alltså, så tänkte jag, skulle de möta Jones nu? Fan, här var det grymt.
Det är det, man vet ju inte heller hur Jones är nu, för att han har sett lite lackluster ut och han har inte fightats på 2 år. Liksom. Så den matchen, de gick åt olika håll. Den gick förlorad. Men Adesanya, jag håller med, han kommer vara där på mellanvikt och reign supreme ett tag. Jag ser faktiskt ingen som kan hota honom på ett tag. Alltså.
Nej, det är sant. Det är svårt att se vem som kan ta hans titel.
Alltså när vi kollar på rankningslistan här så den ser jätteoinspirerande ut. Han har redan besegrat flera stycken och det är så här Cannoneer. Ja.
Så jag tycker i en annan värld så är Whittaker mästare. Liksom i en värld där inte Adesanya finns så är Whittaker mästare. Jag tycker han gapet mellan Whittaker och resten av divisionen är ändå ganska markerat. Liksom. Ja. Bara tänk på hur han hanterade Cannoneer. Det var inte jätteenkelt. Han fick lite problem i slutet på tredje ronden. Men det var det enda. Annars var det... Han stängde ut Cannoneer ganska mycket. Stängde ner all hans offensiv. Var jättebra in och ut. Alltså återigen, Whittaker gjorde en bra match. Han gjorde en väldigt bra match. Han vann minst en rond. Liksom, skulle jag absolut konstatera. Men ändå räcker inte det. Och det säger så mycket.
Nej, precis. Men det var som Michael Bisping sa i början av matchen. Typ. Det enda sättet Rob skulle kunna vinna det är att man gör fighten typ tråkigt. Förstår vad jag menar? Att brotta ner honom. Ändå, ja, men inte stand up and bang.
Jag trodde inte det skulle gå 5 ronder faktiskt.
Nej, det tror inte heller. Absolut inte. Men det var det Bisping sa ju. Bara typ, kan han få ner honom, bara skita i de här buna han kommer få, då kan han nog vinna liksom. Men stående så har inte chans.
Apropå det här att han kommenterade och inte Joe Rogan, har du någon kommentar där? Att han, Joe Rogan hoppade av.
Ja, de säger ju att det var någon slags scheduling issue. Jag tycker det är lite, jag menar, Rogan bor ju i Texas och UFC var i Texas. Det känns som att det hade de väl, alltså ja. Men jag hörde Brendan Schaub, han hade sin fight companion och han sa att Dana White hade gjort någonting väldigt stort behind the scenes för Rogan. Och Brendan sa, jag kan inte säga vad det är för det är inte min story att berätta, men ni kommer aldrig höra mig snacka skit om Dana White igen, sa han. Så jag är nyfiken. Jag är väldigt säker på att Dana White är team Rogan hela vägen. Och jag tror inte att det är något uppror liksom bland UFC-staff och bara nej, jag kommer inte jobba med Rogan, lalala. Jag tror inte de är som Spotify-staff. Liksom. Mm. Så jag vet inte. Jag tror inte att det är någon drama från UFC:s sida. Dock finns det ju ett bolag som äger bolaget som äger UFC. Och det bolaget heter Disney. Disney kanske försökte med någonting och kan det ha varit så att Dana White satte ner foten där mot Disney? Kanske. Don't know.
Conspiracies.
Dana White har faktiskt sagt på presskonferensen att det egentligen inte riktigt var schedule conflict och att Rogan var välkommen men valde att avstå själv.
Okej.
På grund av kontroverserna och det. Och jag menar, jag tycker att många av oss har väl säkert tröttnat på allt det här med cancel culture och sånt. Jag tycker det är ganska överdrivet nu på många sätt. Ibland kan man tycka, ja okej, du ska absolut inte säga så. Men helt ärligt, att inte Sean Strickland inte blir cancelad, det är bara att han inte är stor nog. För den snubben säger några väldigt problematiska saker. Men jag tycker att, vadå, hur länge har inte Rogan haft sin podcast? Vadå, typ 10-15 år, någonting sånt.
För 10-15
år sedan... Ja, alltså för 10-15 år sedan, att säga N-ordet, speciellt i kontexten av den här svarta killen sa så och så, det var inte riktigt vad det är nu. Och vem som helst kan gräva tillbaks. Alltså bara typ, tänk typ ordet retarded, det är liksom typ ett skällsord nu. Och det var det inte för 5 år sedan. Jag har fått skit på min YouTube-kanal liksom för att jag använde det ordet och sånt. Det var inte så innan och jag tycker man måste ha det i åtanke mer än att bara cherry-picka ut, alltså vem som helst kan få någon att se dålig ut om vi har 15 år av liksom timmes långa podcaster att kolla på. Vem som helst kan se dålig ut. Jag tycker det enda som Rogan bara till fan att sa det är hans grej där han snackar om typ han och hans vänner gick på bio i ett svart område och det påminner om Planet of the Apes.
Ja.
Den är typ,
gud,
varför? Ja, ingen av oss tror att Joe Rogan är en rasist. Alltså, han har någonting emot svarta. Däremot är han stand-up-komiker och är alla skämt landar inte. Alla skämt åldras inte bra. Vissa skämt, alltså Israel Adesanya, vi minns väl han fick en massa skit för hans skämt om typ han skulle sänka Joel Romero som World Trade Center. Det händer att man försöker dra ett skämt och det blir dåligt och det blir, och jag tycker absolut att han ska be om ursäkt för den kommentaren och det skämtet, så att ja, det var riktigt jävla dumt att säga. Men den här häxjakten efter Joe Rogan, det är som att folk ställer högre krav på honom än vad de gör på politiker, högre krav på honom än vad de gör på riktiga nyhetskällor som typ Fox och CNN och sånt. Han förväntas vara den mest balanserade, akademiskt korrekta personen i hela USA, och det är fan inte rättvist.
Nej, alltså den där podden började ju med att de bara liksom snackade skit och rökte weed och liksom, ja. Sen har det blivit en show som är liksom världens största med 11 miljoner liksom nedladdningar och lyssningar per avsnitt, vilket är större än alla. Så det har blivit en beast som ingen kan kontrollera, tror jag. Sjukt.
Ja, men det var bra. Då har vi pratat om det. Ska vi gå vidare på kortet? För där hade vi två stora killar som gjorde upp.
Tai Bam Bam Tuivasa mot The Black Beast Derek Lewis. Den gick som jag trodde att den skulle gå faktiskt. Jag trodde Tai skulle ta hem den där. Tai har en haka. Han är vild. Vill man hota Tai så ska man ta ner honom och brotta honom. Det här var en perfekt matchup för 28-åriga Tai Tuivasa att ta sig an 37-åriga Derek Lewis som,
37?
Ja, wow. Som kommer från en avslutsförlust i samma arena för bara, vad är det, ett par månader sedan.
Hemmaarena också, ja. Som gjorde han lite nervös, tror jag.
Jag tror det spökar han sig nu också, eller?
Jag tror inte det var en slump att nummer 11 Tai Tuivasa fick ta sig an nummer 3 Derek Lewis just nu. Jag tror att det är lite changing of the guard just nu. Vad säger ni, boys?
Ja, kan det vara på sättet som han avslutade honom på.
Ja.
Hur han bara kollapsade.
Ja, kort armbåge.
Tai.
Men alltså, den där är så hård. För man tänkte så här, fan power. Men han kommer ju med hela tyngden bakom den liksom. Jagar honom och bara, dead. Dead.
Jag blev förvånad att han kunde checka upp typ 4-5 slag från Louis.
När han försökte ställa sig upp där. Mm. Och fick han käka.
Alltså det där matchen. Den där matchen, om du talar om någonting. Ja, den fick mig så här att reagera på varje slag.
Ja.
För det var ju verkligen, de missade. Boom! Lät sen då man bara, oh my god. Liksom den var uppe på tå hela tiden.
Det var i den matchen jag gapade och skrek, whoa, whoa, whoa! Och barnen kom, vad är det att titta på? Och jag bara, gå härifrån. Och de kom ändå och tittade, så de fick se den också.
Ja, nej, jag tror att det är lite generationsskifte på gång. Vi har Tai Tuivasa, vi har Tom Aspinall på väg upp. Jag tror att de här gamla grabbarna, jag är Derek Lewis, jag vet att alla älskar honom för personligheten och sånt där och rolig. Jag är faktiskt inget jättefan. Jag är inget fan av Stipe Miocic heller. Sorry.
Men så här låter det bara för att han förlorade. Det låter helt annorlunda om han hade vunnit. Alltså,
medgångssupporter.
Ja, det luktar lite medgångssupporter.
Nej. Derek Lewis har inte varit en favorit för mig.
Ronda Rousey i kommentaren. Han är en massa sköna.
Jag vet.
Han har balls was hot.
Jag vet, sköna kommentarer. Jag vet inte. Men nej, jag tror att det kommer bli ett litet ombyte där uppe på toppen. Faktiskt.
Det är inget stort ombyte ju. Det är väl finns det någon annan, Alexander Romanov kanske, som ser lite spännande ut, men jag tycker inte detta är ett stort skifte som så. Och egentligen jag var inte, för mig var detta en typ en, alltså slinga slant typ av match. Det kommer bli bara slagsmål, och jag tänkte det kommer avgöras lite grann i typ vilken distans det hamnar. Är det boxningsdistans, känner jag att Lewis är lite starkare. Är det typ lite mer clinch-distans där vi har sett Tuivasa var väldigt effektiv med typ armbågar och knän och sånt. Jag får lite fördel där, men typ jag tror inte att Tuivasa kan ta någon ovanför Derek Lewis. liksom. Och jag tror inte ens att han tar Curtis Blade.
Nej, fan, det är en mardröms matchup för Tuivasa, Curtis Blades.
Men ändå typ, alltså, Derek Lewis tog Blades själ, liksom. Det var typ, säg hej då till din familj, du får se dem i, liksom, i in the afterlife, sådär. Så det är lite styles make fight. Jag tycker att hela Lewis karriär har varit lite typ, han har haft nästan lite typ bra stilmässiga matcher på något sätt. Han har en bra uppercut som funkade perfekt med Curtis Blades. Tungvikt är lite av en, man kan inte typ lägga allting på, alltså tungvikt är en speciell diktklass på det sättet att det kan vara så små saker som avgör, och man kan nästan se dem i toppen växla lite fram och tillbaka. Jag menar, om inte Surya Ghan går på världens dummaste submission-försök, så är kanske han UFC-mästare idag. Jag tycker den diktklassen är så osäker och volatil, och det är så små grejer som avgör, för att det är stora grabbar med tur och små handskar. Jag tycker det är jättekul. Jag tycker Tuivasa är en bra karaktär, enkel att marknadsföra, sympatisk, han kan få med sig mainstream fans, allt det där. Jag är jätteglad för allt det egentligen. Men jag tror inte att vi håller på att se någonting som kommer påverka divisionen stort och liksom långvarigt.
Hur mycket väger de här killarna?
De här bantar ju ner till 120.
Alltså, förstår du, bantar ner?
120, för att jag blev ganska nöjd med att jag väger runt där omkring. Men jag ser mycket bättre än de två faktiskt. Alltså, Tai, vad heter han nu? Tai
Tuivasa.
Alltså, fan vad lös han ser ut. Alltså förlåt. Men, ja, antingen måste man köpa lite större byxor för honom, men det... Ja, det blir liksom, det blir någon kort stopp. Så jag var rätt nöjd när jag sa, fan, jag är inte så dålig ändå.
Nej, han är flabbig.
Och där klämde jag kladdkakan idag när jag var på min sons hockeyträning. Så jag bara berättade för alla så att jag slarvar mycket med kosten, men ja, jag kände det rätt bra efter att jag sett de där två killarna.
Eller justified. Boom.
På tal om kost och vad man äter och dricker och grejer. Rolig grej där när Tai knockar Lewis. Och så säger kommentatorsteamet, de bara, ni vet vad som kommer nu.
Ja.
De bara, ni vet vad som kommer. Och sen så är de helt tysta. Och kameran är inzoomad på Derek Lewis som sitter på en stol. Och sen så kommer kameran på Tuivasa som precis har gjort någonting på buren. Fast man fick inte se det. Vet ni varför?
Nej.
Jag vet varför. Berätta, jag var tvungen att gräva.
Okay.
Han fick en öl. Han gjorde en chewy.
Fel öl.
Fel öl. Märket var inte Modelo. Så kommentatorsteamet fick säkert höra från producenterna. De bara, shush, tysta. Vi kommer inte visa det här för att han fick fel öl. Man fick se
borde bara sälja det ölet i den arenan.
Ja, de gör det. De gör det, men någon hade någon annan öl. De visade till och med folk som publiken gjorde chewies, liksom typ när Tuivasa skulle gå ut. Och så, de knäcker en modell och framför kameran häller upp den i en sko.
Det är jättebra för sponsorer att de får
Men sen så såg jag på en kamera, en video, alltså filmad med någon mobil, att typ Tuivasa sitter med en sko uppe på buren, och en tränare, det är ingen som kastar en öl till honom, men tränaren kommer typ såhär, får en öl i handen och typ öppnar upp den och häller i den. Och,
alltså, det där borde varit förberett. De har ju haft så här monsterburken liksom till hands för tidigare. Ja, det var miss.
Ja, så de fick visa fler chewies när han gick ut. Han gjorde väl typ tre till på vägen ut ur buren, vad jag såg.
Ja, det såg.
De har slutat spotta i den dock.
Jag tycker inte man ska spotta i den.
Nej, det gjorde de från början.
Ja, jag såg.
Savages.
När det är Chessmets på den firmafest, då måste vi väl alla göra en chewy.
Med
Dustin Poirier's hatta. Dustin Poirier's hatta ska vi också, tycker jag.
Fy fan, vad äckligt.
Men Sebbe, du har ju varit i USA. Har du druckit den här ölen då?
Jag tänkte faktiskt det innan, för E-Modello är en nice öl. Både vanlig Modello och Negra Modello, som är den mörka varianten. UFC valde ett bra märke att gå ihop med, kan jag säga. Det är riktigt synd att vi inte fick se hans firande, men fan, den grävande journalistiken från CM här är imponerande. Vi har en ny spelare på journalistmarknaden.
Maximum Nordic MMA, det vet du.
Coming soon.
Ja. Men nej, så det var men
vänta, ja. Låten han gick ut med, han bytte, är det samma låt eller?
Girls Just Wanna Have Fun gick han ut till.
Ja, precis, det var väl nytt.
Det tror jag, va. Han brukar gå ut till Barbie Girl.
Ja, just det.
Och Spice Girl.
Spice Girls kom han ut till den gång.
Just det.
Men den här var ju skön.
Ja.
Eller?
Men det är svårt att inte gilla Tori Vassar för att han är så typ bara laid back, Aussie, liksom arbetarklass, gillar öl, tar inte sig själv på för stort allvar, liksom det. Han är, ja, superskön. Alltså det är ingen som ogillar honom alls. Nej. Liksom, Adam Lewis som brukar ändå vara lite kaxig, det där i stare downs och sånt inför matcher, han hade full respekt för Tori Vassar och man ser ju liksom varför. Det är bara synd att situationen med restriktioner i liksom Nya Zeeland och Oceanien fortfarande är väldigt strikta, för att jag menar, en main event nu för honom, han fick ju chansen några år sedan mot Dos Santos, var kanske inte riktigt redo för det tillfället. Nu är det ju perfekt, sätt han i en main event på en fight night i en sådär title eliminator match
mot,
det är fan.
Mot vem?
Gunn.
Jag tänkte med såhär, Jairzinho kanske.
Men tror vi han klättrar så mycket då? För han var ju från 11:e plats upp till mötte tredje. Jag
tror han hoppar upp topp 5 i alla fall.
Ja, han är i topp 5. Vänta, jag måste nästan kolla på rankningen. Jairzinho är en kul match, men han förlorar typ 2 raka nu.
Jo, de kanske fasar ut Rosenstreich med Tui Vasa.
Ja, varför inte?
Mm.
Liksom. Rosenstreich är väl... Hur mycket noise har han gjort egentligen?
Han är världens tråkigaste människa. Alltså egentligen.
Ja.
Och typ Volkov.
Ja. Det enda Volkov är ganska bokad.
Ja, fast han är bokad också mot Tarmästen. Alltså, det var helt okej. Alltså, det finns inte så många. För Blades har ju också fått match nu. Det är inte så många förutom typ Neo Chitrogan i topp 5 som är uppbokade. Man kan absolut göra Rosenstreich-matchen. Det är en bättre stilmässig match, speciellt om du vill att Tuivasa ska se bra ut. Men det är lite trögt i toppen där, i rankingen.
Mm. Det är det. Det är det jag tror att de försöker liksom Volkov mot Aspinall. Jag tror de försöker göra lite av ett utbyte där. Lewis mot Tuivasa.
Det
är lite det jag tänkte på med det här utbytet. Och jag fan, jag är trött på Miocic som bara sitter där på toppen och bara I deserve a rematch. I'm the champ. Lyssna, det räcker. Jag blev lack på honom när han grinade som fan när han förlorade mot Cormier första gången. Sen dess är jag ogillat mannen, även fast han är en hjälte.
Men han har varit skadad, eller vad är frågan med honom? Han är varit borta
hela tiden.
Ja, ett år. Mer.
I don't know. Jag är beredd att fortsätta.
Heavyweights, okay, we're done. Funny.
Ja, Cannoneer Jared the Killer Gorilla mot Derek Blonde Bronson. Vad hände med Bronson? Vad hände?
Alltså han såg jättebra första gången.
Ja, och sen bara
som att dog han ut.
Som att han typ blev skakad av någonting skumt tidigt.
Sen var, alltså klockan räddade ju, vad heter han?
Cannoneer.
Ja, alltså det var ju sekunder där.
Jag tror att till exempel när man brottas mot Cannoneer, det är då man känner ju starkare. För han ser ju bara ut som fiber. Alltså det finns ju ingen uns av fett på den mannen.
Han är lite vildare också.
Ja, precis. Och det är det jag menar. Jag tror att han har lite den här, så här... Han är stark, men du vet inte hur stark han är förrän du verkligen står och brottas med honom eller någonting så här. Jag ska hålla ner honom i trycket. Oh shit, han kommer upp liksom. Jag tror att man bränner ut sig ganska mycket. Tror, nu vet jag inte. För någonting hände andra ronden som han gjorde 2 takedowns, Derek. Och sen såg det ut som han typ var mot en vägg liksom.
Ja, vad säger du Sebbe?
Jag tror det är lite av en kombination av 2 grejer. Dels att jag tror också Cannoneer, eller vad säger jag, Bronson, på något sätt brände ut sig själv lite grann. Jag tror att det du säger, Allan, är väldigt sådär on point. Att, liksom, att brottas med någon så stark som Cannoneer. Jag tror du verkligen kan ta på krafterna. Jag tror också så som Bronson onekligen måste vara lite spänd också. För att liksom, den powern som Cannoneer har är skolingslös. Men att när man spänner sig lite mer sådär, man blir också lite mer trött. Och sen bara också att det träffade av riktigt hårda slag. Man blir träffad av det. de grejerna i kombination med att jag tror att det här Cisco-succétåget är slut nu för Canyoneer. Eller fan, Brunson blandar ihop dem hela tiden. Men alltså, jag trodde faktiskt att Brunson skulle vinna detta. Att han skulle kunna rida ut Thong-Thong-tåget och liksom säkra en rematch. Men jag tror att det var lite här bensinen tog slut. Att det räckte så här långt, men efter den första ronden så hade han inte mer i tidigt 90-tals referenser att leverera mot någon som är så hård och tung och hungrig och bara rå som Canyoneer.
Det var råa armbågar, alltså det såg, jag tror att de slängde handduken till och med efter typ
10 gjorde de. Ja.
Ja. Han fick käka säkert 3.
Det var brutal ground and pound.
Det var ju där man fick lust att skrika stop, he's already dead.
Ja, precis. Bra att du säger det där just med avslutet. Det där påminner mig verkligen om det här. Vad är det för match? Jag tror att det är så här gamla UFC när någon ligger ovanför också, armbågar så här, wham, wham. Och jag bara, holy shit, det här är flashbacks. Ja. Exakt likadant. Men som du säger, tur att nu i dagsläget kan man slänga in handduk och bryta det för jävlar vad.
Det ser man inte så ofta heller.
Nej.
Inte på.
Men helt rätt. Helt rätt.
Ja. Som, Brunsons hörna räddade han från typ en mycket grövre hjärnskakning än vad han hade fått annars. Och jag menar, egentligen det är nästan lite synd. Det hade varit ett fint avslut på Brunsons story om han lyckades sådär, komma tillbaks med den fina vinstsviten han hade och liksom ändå säkra en återkomst. Men han är 38 nu. Ja. Det är inte en jättebra ålder. Alltså, han är äldre än Derek Lewis och då är 37 tungviktsår typ som 32. Mm. Så det, jag tror att detta är lite av början på slutet för Brunson. Jag tror att detta var lite hans sista hurra mot titeln. Efter detta blev det gatekeeper-matcher.
Visst kom han för 5 raka vinster?
Ja.
Yeah.
Wow. Och förlorar nu.
Ja, men, de har ju försökt att göra honom under den här Blond Brunson-streaken, så har de ju försökt bygga andra på honom.
Jag ska inte säga det, bland.
Nej, men de försökte ju typ använda honom som en springboard för den här unga killen. Exakt.
Just det.
Det gick inte. Och sen så är det någon mer ung, Darren Till.
Kevin Holland, Kevin Ian Holland, Heinisch.
Exakt. Så de, Derek Brunson, han har ju varit exakt det. Jag håller verkligen med. De kommer sätta tillbaka honom mot någon jävla mördare om 6 månader som gatekeeper. Och nu, precis som du säger, så tror jag att musten är slut. Jag tror att nu kommer den här jobbiga delen av karriären. Den här på väg till Bellator.
Men jag tror att han faktiskt skrev det i sociala medier, typ så här: jag mår bra, jag ska ta ett vilopaus, jära, och sen ska jag se om jag har en match till och ge liksom.
Okay.
Och så avslutar jag bara det. Så jag tror att han kanske har väl en match kvar i kontraktet eller någonting. Mm-hmm. No one knows.
Mm. Ja, han har säkert rätt bra pengar också i UFC vid det här laget. Han har varit med ett tag, lite äldre. Precis, men Canyoneer mot Adesanya i juni då, eller?
Det är där jag gillar. Call out. Mm. Dana, look at me! At me! Look at my eyes!
Jag gillar det också faktiskt.
Bara få uppmärksamhet liksom. I'm next!
Det är helt rättvist, men är det verkligen en match som ni är superhypade för? Alltså, kan ni säga någonting som Canyoneer har mer än typ en puncher's chance egentligen?
Nej, precis. Jag tänkte säga, har inte Dana White tyckt att han har varit ganska tråkig? Ja. Har inte de haft en liten diskussion där? Att han...
Det vet jag inte, men nej, exakt. Och det är det här som är lite det tråkiga med Adesanya just nu. För att det finns ingen hetta riktigt på matcherna. Det är liksom, han är ändå ganska dominant. Och om man ska vara fair, så det är inte så att Adesanya bjuder på alltså krig allt för ofta. Ibland kan matcherna vara lite tråkiga ibland. Nej. Matchmässigt liksom.
Mm.
Typ Marvin Vettori-matchen var inte värsta grejen. Romero, absolut, den var sämst.
What?
Ja, Romero-matchen var ju sämst.
Var den?
Va? Ja, Adesanya mot Romero.
Sämst.
Ja, yeah. Adesanya var ju sämst där, tycker jag. Han bara gömde, sprang och Romero var där, ville möta han i mitten.
Det är så jävla biased.
Den matchen typ gav mig en fucking hjärnanjurist. Jag bara typ, ingenting händer, det är en glitch in the matrix, vad fan händer?
Alltså. Fast det är det där som är tråkigt med Adesanya ibland, att han är duktig, men han vill inte typ vara i mitten, han vill, jag vet inte. Han ser lite rädd ut mellan ronderna där, som att han liksom har ångest. Eller han ser väldigt allvarlig ut ibland när han har fått några slag och blir träffad. Men han är duktig.
Jag tror att man kritiserar dem ganska så här, lite hårdare än andra. För just det så här, att han pratar. Alltså ni menar inte som negativ, men han är ju bra på talk som shit. Och sen när han kommer in dit, då ser det ut som att han är lite lackluster. Liksom. Han bara, meh. Jag går in, slår lite, försöker inte ens egentligen knocka. Försöker bara, om den kommer så kommer den. Som är snyggt, absolut. Men det är fortfarande inte Anderson Silva. När han var inne, även om han var lackluster, han kunde knock you the fuck out. Bam! Han tajmar dem perfekt liksom. Lite det. Ja. När han var i sin prime. Nu tänker jag inte på det de senare åren.
Men jag måste ju backa där. Nice. Jag tycker att han är bra nu. Nu var det Romero som blev inblandad i det här. Men jag tycker, alltså jag respekterar Adesanya mycket, mycket mer efter den här matchen.
Mm. Nej, men jag håller med. Det är inte så att det vattnas i munnen när jag tänker på en Cannoneer match. Nej, jag hade gärna sett honom kanske mix it up med någon
från annan viktklass. Kamsad, då har aldrig vattnat i munnen.
Det är det.
Och han skrev någonting där.
Mm. Men alltså jag tycker han den matchen
tidigt.
Ja, jag tycker det är inte ens läge. Det är inte läge just nu. Nu känner jag lite så här, nu har du bestämt dig för 77. Sen så tror jag att Hamzats väg till bältet i 77, det behöver inte vara allt för långt bort. Alltså det kan vara tre matcher så kanske han är champ. Det vet vi inte, men ifall han är champ då i 77, då tror jag han kan gå direkt upp till Adesanya, alltså champ mot champ match, och där kan vi vara om 12 månader, vi kan vara där. Och ja, det är ingen rolig matchup för Adesanya.
Nej, verkligen, det är lite den matchen som saknas egentligen i den divisionen. Det finns inte så mycket hetta i den. Jag tycker att även weltervikt, men liksom typ, det finns ändå karaktärer på något sätt. Masvidal är liksom, han är egentligen lite på slutet av sin saga, men hans närvaro känns av i divisionen på ett annat sätt. Den är liksom lite färgstarkare.
Mm.
Det, ja, alltså vadå? Alexander, han har slagit till Tory 2 gånger, Whittaker 2 gånger. Den enda liksom typ utstickaren i den divisionen, det är ju Sean Strickland, och han sticker ut av alla fel anledningar. Han sticker ut för att typ han säkert står på någon FBI-lista någonstans på potentiella active shooters i framtiden. Liksom. Mm. Alltså jag vill nästan se den matchen bara för skitsnacka på presskonferenserna. Då jävlar kommer det bli hetta. Mm. Men ja, alltså, Cannoneer, vad säger han i, jag kan inte minnas ett citat från honom någonsin, typ någon line han har haft i någon fight eller någon motståndare. Jag kan inte minnas någonting märkvärdigt han har sagt. Så det är hans hårda jävla knytnävar som kommer sälja den matchen. Och det är väl lika rättvist och rätt som vilken annan contender som helst i den divisionen egentligen. Det är inte hans fel eller Adesanyas fel att divisionen ser ut som den gör. Adesanya är så pass mycket bättre. Liksom ska han ta en massa onödiga risker för att göra matchen? Nej, liksom, det hade man aldrig begärt för någon annan fighter heller. Man begärde aldrig det och George St. Pierre eller liksom någon annan. Jag tror att tills Kamzat eller någon annan sådär new challenger appears, så kommer det vara lite halvjummet tills vi får se den här stora personligheten verkligen imponera.
Mm. Mm. Ja, klockren analys, håller med. Nu ska vi se, vad hade vi innan det? Det var Bobby Green, va?
Nej, vi hade Moicano mot Hernandez, va?
Jag bara överraskad att de fick en sån hög spot i kortet. För att de här har ändå varit lite så här jojo med sina vinster och förluster, både Hernandez och Moicano.
Så jag tycker Alexander, jag minns inte när han, men jag minns när han förlorade mot Cowboy. Var vi så? Ja. Och var han hade en väldigt bra liksom tid dit upp. Ja. Sen försvann han lite grann för mig.
Precis. Lite tur. Vi är väl alla, är vi inte överens om att Hernandez debutvinst mot Benel Dariush. Lite tur. Lite tur. Och det var den som gav han allt momentum han har ridit på sen dess.
Ja. Ja, nej, alltså fan stackaren. Alltså Alexander Hernandez var, han får inte att lossna. Han föll pladask där när han snackade upp sig mot Cowboy där, och han sa, han hade en line typ, Cowboy sa han bara, nu har jag insett att jag vill bli the champ, och Hernandez bara wow, det tog dig typ 13 år i UFC att fatta att du vill bli the champ, typ så här, han peakade honom på den
här Hernandez fight schedule, alltså
varannan vinst,
varannan.
Det är, och vinsterna har kommit mot liksom, ja just det, han hade någon vinst mot någon Mike Breed. Den vet jag inte vem det är ens.
Precis, så därför jag är mer såhär, oh shit, att de hamnar så. Drew Dober.
Han är lite 50-50 Hernandez just nu faktiskt.
Det är det, ja.
Mitt minne var att det hade gått mycket sämre faktiskt, men ja, 50-50 är inte heller så bra i den här branschen.
Men speciellt om man kollar på vem förlusterna är mot, liksom typ, alltså inte att de är dåliga, verkligen inte, men typ Thiago Moises, Drew Dober, det är verkligen alltså typ längst ner på topprankningen, kanske till och med utanför topprankningen vid detta läget. Den divisionen är het som fan, man har namn som Sarjukien, Joel Alvarez, alla de på väg upp. Du förlorar mot dem som knappt ens hänger kvar i rankningen. Betyder det att han är slut? Nej, det kanske bara att förväntningarna var lite för höga. Hypen var lite för hård på förhand. Och att han hade lite tur. Han hade tur mot Benel Dariush. Och det har format och färgat hela hans karriär. Det är så.
Men alltså, vi borde prata mer om Renato Moicano som...
Ja.
Alltså,
Jävlar vad bra han såg ut. Han var jävligt krispig. Han hade ögonen på... Hernandez hela tiden. När man såg repriserna så såg man hur han typ kontrade, och blicken var där hela tiden, och på marken var han skitvass. Moicano i 55 är ju det är ju intressant. Han har ju dock, han blev toknockad av Rafael Fiziev. Men Fiziev är ju också han,
ja, det är en annan nivå.
Där har vi liksom future, där händer det grejer. Jag tänkte säga future champ. Ja, oh, kanske. Det är möjligt. Men Moicano såg riktigt bra ut. Jag tror dock så här, för Moicano, jag tror inte att han kommer göra liksom en Charles Oliveira och bli liksom 10-0 i den här divisionen. Jag tror att han faller mot toppskiktet tyvärr.
Precis, han har ju gjort det. Han för mot José Aldo, mot Rafael Fiziev, mot Brian Ortega.
Korean Zombie.
Precis, och han faller just mot de topprankade namn. Men han gjorde det bra
igår. Det finns sämre fighters man kan falla mot egentligen, men ja, alltså det visar väl lite grann att han inte riktigt är där elitmässigt. Jag gillade att vi fick se han komma tillbaka från lite motgång. Liksom han hade det lite tufft i första ronden. Det var nice att se han komma tillbaka från det, men typ alltså lättviktsdivisionen, alltså det är alltså killers, det är straight up killers i hela den divisionen. Vi vet liksom hur bra topp 5 är, men typ bara man kollar på typ de lägst rankade, det är typ Gregory Gillespie, en tuff match för vem som helst. Fiziev, ja, jag tror vi kan ha ett runkkalas om Rafael Fiziev liksom i en timme och vi kommer inte tröttna. Mattias Gamrot, kanske den mest underskattade killen i den divisionen. Kanske. Arman Sarjukian, Brad Liddell, Diego Tejeda. Det är tuffa matcher för Moicano. Alltså varenda. Alltså Dan Hooker på 8:e plats är en tuff match för Moicano. Liksom det... Ja, jag nästan hade varit okej om man flyttade ner till 4:e vikt igen. För till helt ärligt att ha förlorat mot Korean Zombie och Jose Aldo och Brian Ortega. Det är inte så farligt. Alltså egentligen i det stora hela av alla du ska förlora mot, det är inte så farligt.
Mm. Det är sant.
Ja, men som sagt, han såg bra ut igår. Alltså den choke, så den satt alltså. Den satt riktigt hårt och riktigt bra. Bestämt. Mm. Vi får se. Han kanske gör en...
Jag tänkte, du, en snabb grej. Du nämnde Dan Hooker. Han har ju gått ner.
just det.
Han har gått ner och han ska ju möta Arnold Allen. Är det main event i London?
Nej, det är Tom Aspinall mot Volkov som är main event.
Okej.
Jag tror det blir kommande event. Om inte Paddy av någon anledning skulle få det.
Okej. Anledningen till att Andres skrattar är för att Andres har ju sin dataskärm här. Och han har ju någon slags översättning på alla sidor. Så allt han går in på är översatt till svenska. Så vi ser liksom, det står typ Bobby Green. Det står liksom...
Polisgrön.
Polisgrön. Och sen så Dan Hooker, Dan Fnask.
Det är sjukt alltså.
Ja, det
Stålar Hermansson.
Ja, Stålar Hermansson. Och
ska vi börja kalla Dan Hooker för Danny Fnask?
Danny Fnask, Carl Oliveira.
Ja, just det, Carl.
Ja.
Nej, det är en konstig översättning.
Nej, men känner du till det här, Sebbe, om att Hernandez hade blivit lack för att han var på the prelims?
Ja, jag såg någonting om det. Och alltså, det var väl egentligen så skulle det vara den matchen som blev inställd som skulle ha gått Alex Perez mot
Schnell.
Ja, Matt Schnell. Yeah. Den matchen skulle ju ha gått på huvudkortet annars. Mm. Så han fick ju sin önskan till slut. Alltså jag tyckte typ, good, no offense, men du kan inte, förutom återigen, det var tur mot det just, förutom den, vad har du gjort för att claima en match på huvudkortet?
Mm.
Vem är Mike Breeden? Jag vet inte ens vem det är.
Nej,
det är hans senaste vinst. Vem är Mike Breeden? Mm. Han har aldrig vunnit någonting i UFC, han har inte ens vunnit i Contender Series. Grattis Alex liksom.
Mm.
Nej, det är lite väl storhetsvansinne där, kan jag tycka.
Mm. Ja, nej, så han hade grinat och så blev de ju flyttade, så det, vad säger de, the squeaky wheel gets the grease kanske. Det kan vara den grejen med Hernandez. Men vidare på kortet, vi hade the pay-per-view opener.
Ja, den match gillar jag.
Bobby
Green har ju varit länge en av mina favoriter. Jag tyckte till och med att han vann mot Rafael Fizi, eller vad han heter.
När jag såg det här och skrev direkt till Andreas och sa så här: shit, Bobby kommer få det svårt. Ja. Men fan, jag fick käka mina ord alltså.
Ja, det såg lätt ut.
Uff.
Mm. Ja. Jabbar, många jabbar. Tre jabbar och sen öppnar han upp med den stilen också, jag älskar den.
Ja. Nej, men han är grym. Hans boxning är fantastisk när man såg det. Hans fotarbete. Man tänker typ så här, han har bra head movement. Men kolla på hans fötter. Jag tänkte på det som fan.
Jag saknar low kicks där. Han borde kört low kicks.
Ja, men inte bara det. Han flyttar sig exakt med sina ben. Så det gör så att han kan bara in igen. Så
och huvudrörelsen.
På en gång.
Alltså där är någonting som Israel sen jag borde härma lite från Bobby Green. Huvudrörelsen, pratande matchen. Gör det lite roligare. Mm. Om du är en tråkig motståndare, gör det roligt för oss. För han gör det. Bobby Green, han kan verkligen göra det roligt.
Sant.
Ja.
Jag tror han pratade hela under alla ronder.
Jag tror också. Men var det 2 veckors notice också?
Ja.
Var det?
Ja, 2 veckors notice hoppade han in, tror jag det var. Mot den som sagt, Prosper. En som håller på att komma upp liksom i hela...
Ja. Jag märkte, han var ju ganska kaxig den här killen när Bobby Green gick in i buren. Och jag blev förvånad sen när matchen började. Så det gick en minut innan han gjorde någonting. Alltså det var lite så här, släpp mig. Och sen tar det tar för lång tid innan. Det är lite fake kan jag tycka där.
Jag tror att när man står framför Bobby så tror jag att man bara wow. Jag tror att han är som ett spöke där inne. Jag tror att han är svår att träffa.
Ja. Förstår vad trött man måste bli.
Ja, så jag tror att Nasrat kanske gick mot honom och kände kanske lite svårare än vad jag... Och sen var han ju bara en pricktavla under matchen. 2 tuffa förluster nu för Hakparast. Han tog en torsk mot Dan Hooker och sen den här. Jag vet inte hur det såg ut för honom innan Hooker-matchen. Men
Det var nästan bara boxning.
Ja.
Han som måste se en boxningsmatch.
Ja, och han gick framåt och fortsatte med det som inte funkade hela matchen.
Han kunde inte mixa. Hackfarras hade ju typ sämsta gameplanen någonsin. Mm. Alltså, håller ni inte med om det?
Där
typ,
måste man ändra, precis.
Stå i boxningsdistans med hög grad och typ släng ingenting offensivt. Förlåt, hur ska du vinna en match mot en jättebra boxare på det sättet? Mm. Jag tyckte han var konstigt passiv. Det var, han hade vissa saker som funkade. Typ de attackerna som kom från hans vänstra sida tyckte jag landade helt okej ändå. Men speciellt den överhandsvänstern. Men för det mesta så stod han i boxningsdistans framför Bobby Green med en hög grad och bara käkade i jabbar. Mm. Sen, jag vill inte ta någonting ifrån Bobby Green, för han gjorde en fantastisk match. Och han, det fanns vissa stunder som hade kunnat vara farligare mot en sämre motståndare än Green, men Green hanterade galant. Jag tycker det är riktigt kul att han börjar få lite cred. Det känns som att han inte riktigt har fått den credden han förtjänar liksom, från sina dagar i Strikeforce och liksom sådana saker.
Just det.
Nu tar han 2 raka vinster mot 2 bra namn. Alltså Hackparas är ändå ett respektabelt namn. Innan det, Alia Pinta, kan man avsluta i första ronden.
Mm.
Det är kul. Fan, det är kul att se. Vem gillar inte Bobby Green? Han är typ som den svarta Diaz-brodern. Fast lite snabbare.
Faktiskt.
Ja.
Ja. Nej, men jag älskar det här. Jag älskar när du möter fighter som är just som han. Liksom, att han ser allt.
Mm.
Och han flyttar sig rätt. Och så hans jabb liksom 1-2. Pam, pam. Och så träffar den.
Mm.
Och det är precis som du säger. Liksom, att en sak som att han missar så mycket. Han försöker. Han gör ingenting. Alltså den andra motståndaren. Men en sak som jag tänkte på också, det är att man ser i den här situationen att, som händer rätt ofta, är att när de svingar så tungt, wham, wham, så typ andas de direkt efteråt. Och där är Bobby skitbra på en gång, bam, stressar upp den andra liksom, med en jab, en cross liksom.
Och så slänger han flera jabbar på raken.
Precis, men och det, han gör det så snyggt. När han skiftar stance, då gör han helt plötsligt går hans cross blir hans jab och sen blir hans jab hans cross liksom. Och sen går tillbaka till den andra stansen och motståndaren blir så här, okej. Okay.
Och så vill han vara i mittsektionen hela
ja,
tiden också.
Ja, jag älskar Bobby.
I möts mitten.
Mm. Love Bobby. Och han underbart. Gjorde den här flawless. Alltså, Sebastian, jag önskar att du var här och du kunde se Andreas när han pratar om Bobby. Liksom. Han bara skiner.
Ja,
alltså. Han bara skiner.
Alltså, jag skulle ha hans skägg också faktiskt. Jag funderar på om jag ska skaffa den där skägget. Alltså.
Gör det.
Jag har sagt till Fernando Flores att han ska skaffa den till nästa match. För hoppas han gör det.
Ja, det tycker jag. Alltså snabb bara ytterligare sista uppskattning för Bobby Green. Om vi bara går igenom vissa av de som har slagit återigen för att betona hur typ ouppskattad han har varit. Vinster mot Darren Crookshank, Matt Ricehouse, Jacob Volkman, James Krause, Pat Healy, Josh Thompson, Eric Koch, Lando Venata, Clay Guida. Och ändå får han inte nog med kärlek. Det är kul att han äntligen börjar få det. Det var kul att se att han får så mycket kärlek från fansen på plats. Jag bara sista lite extra uppskattning.
Jag kommer ihåg den här matchen mot Glade Guida. Fan vad bra den var också. Mm. Alltså, det är såna, han gör bara klassiska fighters. Alltså, jag skulle bara kolla på 5 matcher med Bobby Green. Alltså, wow.
Mm. Om man kollar på hans matcher. 42 matcher. Han har gått 42 matcher i karriären.
Mm.
Helt crazy.
Jag kan säga såhär, den dag jag får prata med Bobby Green, jag kommer vara helt, alltså, det är fan, alltså, ah, nej, jag hoppas att jag kan ta en bild med honom någon gång. Det är målet just nu. Bobby Green.
Mm. Han verkar cool.
Bobby Grön, han är grön. Den översätter till Bobby Grön.
Bobby Grön.
Ja.
Ja, boys, vet du, the prelims, ska vi plocka och ha oss lite
det,
här?
Det har ju bara en match som är helt jävla galen.
Det är Andres, han har sett den 3 gånger redan och det har inte ens gått.
Och jag har skrivit till alla. Jag har skrivit till Sebba också. Jag har skrivit till alla. Om ni inte har sett den matchen, se den alltså. Den är sjuk. Yeah. Det innehåller allt. Allt som man kan se. Vi hade knä, ögonpetning, blod, en katt, att strö på honom.
Ja. Spinning shit hade
spinning
vi där
shit. Det var allt förutom en punktspark tror jag.
Mm. Ja. Och det var, och vilka var det som fightades, Andres?
Det var, vad heter han? Douglas Silva
Deandraj
mot Morozov. Jag kommer inte ihåg hans
förnamn. Sergej Morozov.
Sergej.
Sebastian.
Ja, alltså på 8,5 minuter drygt så får man, viktigt det Andreas säger, verkligen se en symfoni av vad är MMA. Man får se det blodiga, det brutala, man får se hjärta, återkomster. Alltså det här typ from the jaws of defeat liksom. Alltså de här grejerna som typ egentligen om man hade sett på TV hade känts lite överdrivet. Men alltså det är därför MMA är den bästa sporten i världen. Så sånt här kan hända. Alltså Andrade, han såg ut som att han hade gått 3 ronder med Jason Voorhees efter första ronden. Det såg ut som att typ, herregud vilken massaker. Mm. Det här kommer inte gå bra för honom. Men alltså, vilken kille. Att komma tillbaka på det sättet in i andra ronden som han gjorde, det var råimponerande. Jag tycker det är väldigt värt att nämna att Silva de Andrade, han har varit i UFC ändå ett bra tag utan att riktigt göra så mycket väsen av sig. Han har förlorat mot många väldigt bra killar som till Brad Pant och Piotr Jan. Mm. Men han visar här att fan, de här unga killarna får ändå vara så siktiga mot den här 36-åringen. Det här var en fantastisk prestation. Jag älskade hans intensitet, att han aldrig riktigt släppte på den. Det var nästan som att han behövde få lite stryk för att kunna komma tillbaka och vända på saker så som man gjorde. Och just det, det innehöll också att någon somnade. Vilket är liksom, det blir inte mer avslutande. Ja, alltså, det blir inte ett bättre avslut än det där. Den sista sekvensen. Alltså det är därför vi kollar på MMA. Det är av sådana anledningar. Allt kan hända. Man får se liksom, hjärta, blod, inälvor nästan, för att det där cuttet var brutalt. Det påminner om Marvin Eastman mot Vitor Belfort. Liksom. Ja, nu är säkert lyssnarna alldeles för unga för att ens veta om den matchen. Men det var ett brutalt cut och jag trodde att det skulle stoppas om det inte tog slut på grund av det. Men ja, vad mer kan man säga än att det är därför vi kollar på MMA.
Visst, vi hade... vi hade lite av Adesanyas lagkamrater, det gick lite blandat där. Vi hade Blood Diamond som det var en del hype där bakom honom, mycket på grund av Adesanya som hade hjälpt till att bygga hans namn. Submission förlust i första ronden, och så hade vi Carlos Ulberg som bjöd på ett sömnpiller tyvärr. Och det syntes att Carlos, han försökte vara Adesanya i sin match, för att han klev in i sin UFC-debut och hamnade i värsta kriget, och det var en väldigt underhållande match, men han blev avslutad och det verkar som att nu tog han en page från Adesanyas bok och studsade och släppte liksom en jab och höll sig på utsidan och var väldigt lugn. Det blir sådär, alltså har du inte ett namn än och du bjuder på sömnpillermatcher, ja, det är inte bra. Men annars Kyler Phillips bjöd på en väldigt fin triangle armbar, ett fint avslut i sin match mot
Marcelo Rojo.
Ja, den matchen var väl ganska bra, eller?
Jag tycker alla Rojos matcher är underhållande, vinst eller förlust. Han är en kul kille, han har 2 raka förluster i UFC. Jag tycker han borde få en till chans bara för att han är riktigt jävla kul att se. Om ni inte sett hans match mot Charles Robin, det där är ju typ en, att den matchen inte vann Fight of the Night den galan tycker jag är riktigt kul. Men ja, rolig match. Borde vi inte nämna William Knight som missade vikten med, var det typ 6 kilo?
Ja, just det.
Det är någonting sånt. Och fick böta 40% eller nästan hälften av sin lön, och sen så förlorar han också.
Oh, shit.
Rättvist.
Den är bra.
Ja. Varför missade han? Var det en short notice eller vad var det?
Det var inte short notice. Jag minns inte vad hans ursäkt var egentligen, men alltså det var bland det sämsta man har sett på länge. Alltså typ 12 pounds.
Ja.
Det är typ nästan inte har försökt.
Ja. Nej, alltså 218 pounds i viktklassen. Det är väl 206 pounds han kan väga in på. Nej, precis. Alltså han måste ju ha kommit från 240 eller någonting. Eller så bara, jag vet inte vad alltså.
Han,
Oseriöst, oseriöst.
Ja, men precis. De ändrade väl på matchen viktklass, va? Vad de skulle gå på, just för att han missade med 5 fucking kilo.
Ja, det blev en tungviktsmatch, fast hans motståndare hade vägt in på 93 då.
Apropå, jag har inte släppt Bobby Green. Jag bara kom på att han skickade över, jag tror det var 350 slag. Minst 350 slag tror jag.
Jävlar.
Han slängde, men han landade med 168 signifikanta slag eller någonting sånt.
Ja, du har siffror eller kommer du ihåg det?
Nej, jag minns det tydligt för att jag och mina polare, alltså typ när vi såg statistiken så min polare kick, han bara tittade. Alltså tänk att någon har slagit dig 168 gånger. Och det är därför det satt de siffrorna. Jag hade inte någon framför mig annars.
Ja, precis. Ja, men det är underbart.
Helt underbart.
Har ni någon mer match som vi vill prata om? Roxanne kanske? Som, eller nej? Vi ska väl inte somna?
Nej, men man kan ge henne en shoutout. Liksom. Det var ju här karriärens sista.
Var det det?
Ja, jag tror att hon retires nu. Och som sagt, jag har kollat henne när hon var med på UFC. Tuff med The Ladies.
Mm. Ja, precis.
Och där var hon asskön. Liksom. Och lite av en fan så vill man det i huvudet. Typ, att någonsin, man skulle vilja träna med henne någon gång, bara träffa och se, bara pick her brain liksom, vad hon har att säga, hur hon är.
Jag har inte sett så mycket, jag har inte sett fighten heller, men jag såg lite grann, men jag såg att hon ville stå upp, och förra gången var det liksom samma sak. Hon är inte så bra striker, eller hur?
Nej. Alltså som sagt,
det ser väl väldigt dåligt ut när hon står upp.
Ja, men hon är en av de OGs, pioneers för kvinnliga MMA överhuvudtaget, så bara en shoutout.
Massa hon är ingen Bobby Green direkt. Också.
Ingen Bobby.
Alltså, hon har nu tävlat sedan 2003. Det är liksom typ, ja. Andreas, du har lyssnare som är yngre än det. Liksom, ja. Som är bra mycket yngre än det. Respekten åt Roxy, det har ju inte gått superbra för henne på sistone. Men hon var ändå den som typ derailade hype-tåget på Macy Barber. Hon har vinst över Antonina Shevchenko. Hon har slagit en hel del bra old school namn liksom typ Tara La Rosa och sådana fighters. Ändå respekt, alltså en riktig veteran, och utifrån allting jag har hört om henne, en av de trevligaste människorna man kan träffa, och hon är typ animerad och sånt, respekt till det. Jag vet att hon tillfrågade som Shingeki no Kyojin Attack on Titan inför fokuskonferensen inför galan. Jättebra show, alla borde se den. Så ja, ändå respekt till Roxy.
Ja. Ja.
Yes. Ja, men då kan vi stänga ner den här UFC. Inga fighters, eller hur?
Ja. Vi kan blicka framåt.
Ja, typ till nästa helg. Ja. Och då är det inte UFC vi pratar om.
Nej.
Du pratar visst med svensk mark. Skövde, kanske?
Ja.
Yeah.
Det är svenska mästerskapen i amatör MMA. Har matcherna satts? Vet vi det? Har the matchups blivit, har semifinalerna blivit satta?
Jag har inte fått dem i så fall.
Nej,
jag tror faktiskt inte det. Alltså om de har satt så tror jag inte de har gjort det offentligt i så fall.
Nej, vi går in här nu på SMAFs hemsida så kan man kolla på kalender.
För övrigt lite konstruktiv kritik. SMAFs hemsida är riktigt dålig.
Den känns inte så uppdaterad.
Nej, de har en bild där på landslaget från typ 2017.
Ja.
Nu är vi inne här och försöker vi navigera. Och så ska vi se. Vi...
Nej.
Det går inte om du scrollar längre ner här. Här ser man de som är anmälda. Men matcherna är inte...
Vet du, vi har ett namn där. Carl Mik. Sebastian Martinez. Det vet vi att det är spikat av alla.
Det är spikat lördagen.
Det är main event, ja.
Yes.
Special rules.
Rösterna som man vill höra på svenska.
Ja.
Wow.
Mm-hmm.
Jag gillar hur säcken knyts ihop efter säsongen. Jag har kommenterat galorna här i Stockholm och Gävle, och Sebbe har jobbat i södra Sverige, och nu knyts säcken ihop och vi kör SM tillsammans, så som det var tänkt efter vår första FCR när vi fick gigget.
Jag ser de som är anmälda, och så ser jag faktiskt att en fighter, han är latino från Örebro, som har gjort väldigt bra ifrån sig. Sebastian Palacio Gomez. Alltså kolla på den här grabben, jag tror han är 4-0 redan. Eller? Vad säger du, Martinez? Har du koll på honom?
Nej, han har nog inte varit på mina tävlingar. Eller om man har så minns jag inte riktigt. Jag ser dock att typ Yrsa Sandin, landslagsfighten, att hon är anmäld. Dennis Fränberg, som vi såg på Wolf. Herolind, som jag känner är lite personliga. Han är ett fucking monster. Han är en middleweight monster. Han ska definitivt ha koll på. Ahmed Al-Jarkas från Davids klubb, Halmstad. Stor jävla light heavyweight. Han heter Daniel Karlsson som också var med i landslaget. Det står här Josefin Modig är anmäld. Och Mille Eriksson. Alltså, okay, jag börjar undra om den här listan på Smarts sida stämmer. Om någonting jag säger nu är fel så är det inte mitt fel. Då är det Smarts hemsida.
Det är alltid deras fel. Nej, Dennis Fränberg. Det är någon som jag känner igen som jag gillar.
Mm-hmm.
Nissa Forsfight. Yeah. Mm.
Nej, det, alltså när vi kollar på den här anmälningslistan så är det lite intressant för att anmäla sig kan man göra. Och sen så får man liksom se om det är folk. För att de går ju efter rankingslistan och du får ju rankingspoäng även om du förlorar. Så du kan ju också anmäla dig och liksom hoppas på att folk inte... i din viktklass, att folk inte anmält sig och att du liksom är där och så. Det finns ju liksom, vi ska inte säga något namn, men det finns fighters med väldigt negativt record som har anmält sig till det här SM:et och det blir lite sådär, är det ingen annan som ställer upp, men då får ju de gå match. Du kan ju vara rankad liksom 8, men är det så att nummer 1-5 inte vill köra av någon anledning, då har du en plats liksom. Så det är halva gamet är också att dyka upp, så är det.
Yeah. Varför kan man inte söka efter vissa fighters på snabbt sida, typ om jag vill söka efter säg Dennis Rehnberg liksom, typ. Varför finns det inte en sökfunktion där jag kan bara typ skriva namnet och få fram personen? Vet ni, många gånger försöker jag göra research på fighters och så kan jag fan inte hitta deras fucking profil på Smarts hemsida.
It's because it sucks. Det är därför.
Ja, vi förbättringspotentialer kan vi klart säga.
De söker väl, de söker ju en kommunikatör, såg du det?
Sebbe. De behöver 3.
Ja, jag tänker Sebbe, ska du inte lägga ditt namn i hatten?
Ja, kanske faktiskt. Alltså, någon måste ju styra upp det här för att detta funkar inte. Man vill ju kunna framhäva svenska amatörer på det sättet som de förtjänar. Och hur ska vi göra det? Om vi kan hitta deras profil.
Jag tycker det är kul att det finns namn som jag känner igen. Bland annat Anton Ringvall. Jag har sett honom på... Han var i Gävle. Jättebra. Jättebra kille. Jag är lite sugen på att åka dit och se det här faktiskt.
Ja,
jag tycker du ska.
Med tanke på att ni kommer vara där också.
Inga då.
Och så kan vi köra late night podd efter en och annan pilsner, tycker jag.
Så kan vi bjuda Kimura, Claes. Han bor väl där. Vad heter han? Claes, eller?
Alex Claesson. Alexander Claesson.
Ja, precis.
Ja, han är superschysst. Han absolut. Han från Kimura, definitivt.
Ja, det är hans hemmastad. Jag tror han är jättesugen på att se just den här SM just för att det är nära honom.
Ja.
Jag försöker sälja in det här, förlåt. Men alltså, nej, du inte, eller?
Nej, absolut, sure. Ja.
Jag tycker vi kör, vad fan, ska vi inte testa? Jag har Dustin Poiriers 2 varmt hatfasses också, jag kan ta med. Vi kan köra lite taste test, det är vem som klarar mest hetta. Jag är fan på att göra roliga grejer. Fan, McGregor's whiskey, Masvidals med skall, någonting, alltså, ja, vad fan, vi kör på, vi gör det roligt. Jag kan supa och spicea er under bordet utan att veka i alla fall.
Ja, nej, vi har en lista här full med fighters. Jag tror att matcherna kanske kommer ut på tisdag då. Det brukar vara tisdagen i alla fall när det är en vanlig ligatävling. Och som sagt, sen får vi se vilka som går vidare från semifinalerna och så får vi kommentera finalerna då, du och jag, Sebbe, en vecka före FCR, så vi får bli lite varma i kroppen innan the big show.
Ja, det är ju perfekt. högt. Alltså det är typ SM, vi vet ju alla hur hög nivå svensk A-klass MMA håller. Det kommer bli riktigt fett. Kul att vi kommenterar på svenska för första gången. Mm. Och att det leder in, för att vi kommer köra underkortet på FCR på svenska också, eller?
Jag tänkte, aha, bekräftar du det nu, tänkte jag. Nej, men ja, nej, jag har väl hört lite smussel om det. Att eftersom vi kommer vara på Aftonbladet på prelims, att de vill ha det på svenska eventuellt. Inte mig emot.
Jag är fine med båda två egentligen. Alltså, det är ju bara bra om vi syns på Aftonbladet och kommenterar på svenska. Det är typ, ej, fan, Aftonbladet för det första. Ni behöver lite mer kunnigt MMA-folk hos er. Mm. Hint, hint, give me a call. Och sen också för alla andra. Vad fan, alltså, nu när det är OS och allting sånt, jag tänker typ ett par år framåt. Fan, MMA kommer vara med i OS förr eller senare, och då är det jag och Mament igen som ska vara där och kommentera på plats i Rio de Janeiro eller vad nu det, alltså OS kommer vara, och då kommer vi ha gjort allt arbete och det kommer vara etablerat på stora kanaler som Aftonbladet och sånt. Let's get that work. Alltså, jag är hypad.
Hej, vi måste, yes,
ja, det är bara du som är hypad.
Nej, vet du, nej, vi sen måste vi också se till så att när det är OS-sport att vi håller det fair, att liksom landslag är landslag och att inte vissa landslag köper till sig fighters från andra länder och sådana dumheter. Sånt,
yeah. Ja. Förekommer, eller?
Det förekommer.
Vilka speciella länder?
Det finns ett speciellt land. Visst gör det, Sebbe?
Det finns ett land som gör det hela tiden, och man skulle till och med kunna säga att alla deras medaljtagare inte ens kan deras språk. Vilket inte behöver, alltså sådär, men när alla de som vinner guld i ett landslag bor i antingen Dagestan eller Brasilien och typ...
Vilket land är det? Får vi säga det här, eller?
Jag vet inte om jag får lov för att jag kanske ska jobba där. Men det är inte svårt att hitta.
Det verkar vara lätt att få uppehållstillstånd då där, eller? Eller medborgarskap?
Ja, men det är medborgarskap.
Kan vi rekommendera
om du är en jättebra fighter, kan du absolut få medborgarskap där.
Mm. Ja. Ja. Ni hör allihopa.
Skryta,
ni hör.
Fan.
Nej, det är liksom, det är lite skillnad. Det finns fighters som inte ens vill gå proffs för att de får så bra betalt som amatörer, och bara där slår det ju liksom slint, bara där blir det fel. Att man får betalt från liksom government funding för att smasha riktiga amatörer från Sverige och Irland och England och allt vad det är. Nej, det måste vi få ordning på. Och det kan jag säga, om jag får något OS-jobb, då kommer jag säga, då håller jag inte munnen tyst om sådana där saker. För rätt ska
vara rätt. Har vi det jobbet, då jävlar kommer jag släppa lös. Och bara typ, Combat Kingdom, ska vi snacka om det där egentligen? Det är som att typ Dollar Kingdom, om vi ska gå på den. Liksom.
Yes, sir. Ja.
Ja, nej, men innan vi avslutar, vi har inte glömt Carl Michael har faktiskt tävlat i helgen. Och jag är lite nyfiken. Hur gick det?
Grabbar. Det här är ju runt ända in i hjärtat det här. Jag tävlade no-gi igår. Och det var 12 personer med i viktklassen i min bracket. Vi var många. Jag hade 2 lagkamrater med som jag inte mötte. Men första matchen. Det är ADCC-regler, så det är inga poäng första 3 minuterna, och sen sista 3 minuterna så är det poängräkning. Första matchen möter jag killen som vann alltihop. Och vi är 0-0 hela tiden. Jag håller på att passera, han är bra på att få tillbaka sin gard och så vidare. Och sen så mot sista typ 30 så typ tar han ner mig med någon blast double, och jag... Han har så mycket fart så jag är nära att svepa honom i farten och grejer, och det går inte hela vägen, och så ställer jag mig upp och sen så har jag typ 15 sekunder på mig att försöka ta ner honom för att han leder med 2-0. Det går inte vägen. Torskar den första, vilket betyder att jag kan inte vinna guld längre.
No.
Så jag bara, vad fan. Då hamnar jag ner i en så här brons bracket, så att då är det typ så här, då blir det typ som en ny turnering om bronset. Och fan, motivationen kanske sjönk lite där. Men det var bara liksom hoppa på sadeln igen. Nästa match möter jag en kille vars gard jag passerar som en kniv genom varmt smör. Jag tar hans rygg. Det är för enkelt. Hade det varit poängräkning så hade jag kanske ledat med 10-0 första minuten. Och jag är för lugn. Jag är så avslappnad. Killen tar tag i min fot. Jag tänker, ja, det är lugnt. Det är ingen fara. Det ser ut som att du vill försöka svepa och ställa dig upp eller någonting. Det är okej. Du kan ha foten där. Klick, klick, boom. Killen lägger sig på mage och crankar ordentligt på min fot och det låter knaster, knaster, knaster. Jag skriker till av smärta. Det blir en verbal tap och hjärtat går i kras och jag får halta upp till sjukstugan, får foten lindad och just nu är det my foot is a balloon! My foot is a balloon! Och jag får gå hem utan en enda vinst. Fan! Det svider alltså, för att det är första gången jag ställer upp i en jiu-jitsu-tävling utan att ens få en enda vinst med mig hem. Det är inte så att jag vinner guld varje gång, det gör jag inte, men jag vinner alltid över någon i alla fall. Och det gjorde jag inte igår. Så nej, tack för att du ställde den frågan, Andres. Det var kul att berätta.
Lärorikt, lärorikt. Alla, du måste ju vara med om det också.
Så är det.
Fan,
så
är jag blir ledsen nu. Var bor han som stod mitt i dig?
Ja, jag vet inte fan alltså. Men jag,
vi tar reda på det. Jag tror hans knäskålar ligger illa ute.
jag kommer se till att möta dem igen. Och jag vet vad jag saknade. Jag har haft en sån här grej ett tag nu. Att jag typ på träningarna så försöker jag jobba så himla lugnt och typ inte bli trött. Det har typ varit någon grej att jag försöker typ att andas lugnt och vara väldigt effektiv. Och det har jag lyckats med. Men det som jag tappade på tävlingsdagen var lite det här kampen. Lite det här, du ska dö din jävel. Lite den där, ja men lite den här, det är killer match instinct. Nu. Ja, exakt. Ja. Min killer instinct var borta, speciellt när han var, jag kände att jag var så mycket bättre än honom i början där. Att jag liksom hoppade förbi hans garage.
Jag säga, och ändå hade vi pratat BJJ hela fucking fredagen också. Så du aldrig så, alltså jag förstår inte det.
Nej, jag vet. Nej, jag kände det. Jag hade käftsmällspodden tröjan på mig. Ja. Missrepresenterade företaget. Nej, det kommer inte hända igen, boss. Jag känner never happen again. I'm sorry, boss.
Ja, vi har många som uppskattar det. Vi fick ju många förfrågningar efter tröjan där. Så bra marknadsföring ändå. Fast man inte vann guld.
Nästa
gång, inshallah.
Ja, nästa gång, definitivt. Nej, jag har en chip på min shoulder nu. Och jag kommer försvara min guldmedalj på Nordic Open den 26 mars. I'm coming for that ass, baby.
Yeah.
Apropå det gick ju ganska bra för Ola Jakobsson där.
Det gjorde det, det såg
snyggt.
Jag.
Ja. Mm. Han vann också.
Han vann.
Ja.
Mm. Han vann guldet.
Yes, yes.
Det såg jag. Jag såg han gjorde någon flying armbar och grejer.
Ja, riktigt flashigt.
Riktigt nice. Svårt att inte gilla Jakobsson-bröderna från hur sköna som helst. Söt dialekt.
Ja, jag säger det. Det är... kommer alltid heja på David Jakobsson.
Speciellt om man möter Kalle.
Nej, det blir svårt. Det blir svårt där.
Ja, nej, David skrev till mig där och han sa det att han skulle spare me. Han sa att det var tur för mig typ om jag slipper möta honom i en grappling match. Och då sa jag det, Andres har din rygg, precis som jag kommer ha när vi möts.
Ja, nej, men ska vi avrunda det här? Innan vi stänger ner det här så kanske vi ska fråga Sebastian om han vill skicka en
käftsmäll. Veckans käftsmäll!
Jag har en ordentlig käftsmäll att ge, men jag kan inte riktigt ge den just än. Jag måste få lite saker färdigställt. Men låt mig säga att de som... Fan, det kommer komma nyheter snart, stora nyheter. Men låt mig bara säga att de som inte respekterade den insats ni har gjort ska absolut få en käftsmäll.
Right on. Vi
kör vi dubbla.
Ja, jag ser fram emot att höra the intricacies av den här historien. säkert nästa helg när vi ses, men jag ser fram emot när du går ut. Finns det några en positiv spin på detta som går?
Definitivt.
Ja.
Definitivt. Det finns ett par väldigt bra grejer som är på väg. Jag är ju team käftsmält på den for life, och det kommer ju absolut inte ändras framöver. Det kommer snarare bli starkare. My man Molnet, Adal Langari, som är här nere i Malmö, han filmar också för FDR och han kommer filma för Wolf och sånt.
Fantastiskt.
Vi kommer göra lite grejer. Ja, alltså världens snällaste kille, verkligen. Jag kan säga att vi kommer definitivt göra lite grejer, lite roliga studioaktiga grejer. Jag kommer starta upp en egen podd som kommer vara lite utanför MMA-sammanhang, lite mer Joe Rogan-aktig om allt och inget och världen och sådär. Och det, Adal hjälpte mig med det också. Och ja, mycket mer samarbete med Andreas och Köpsmäts-podden och andra aktörer också. Jag ser fram emot vad 2022 har att ge mig.
Schysst.
Riktigt spännande.
Kommer bli kanonbra. Yes, sir. Yeah. Men kul måndag. För det är väl måndag nu när alla lyssnar.
Ja, precis. Det är måndag idag.
Och, yeah. Vi har gjort ganska många glada där ute. De har fått lyssna under kanske arbetstid eller ledighet eller corona. Och jag vill tacka dig för att du var med. Alltid kul att surra med dig, Sebastian.
Ett nöje, samma här.
Allan Layton.
Thank you, sirs.
Muchas gracias. Carlitos, krya på dig nu.
Tack så mycket. Och, foten är okej, för fan, det är lugnt.
Har inte ni köttmällar i er?
Inte jag, det har jag inte.
Nej, jag är som så här, jag är så chill som man kan bli. I got no hate, ingen hatar mig heller. Så. All loves, all good.
Ja, det är ingenting jag går runt och irriterar mig på. Jag brukar ju vara lite irriterad ibland, men nej. Mm. Nej. Mm.
Nej, I'm good. Nej.
Det är alla hjärtans dag.
Ja, just det.
Romantik, eller amour.
Just det. Nej, tack till alla som lyssnar. Det kommer in jättemycket fina ord till Kjellsvenspodden. Man märker att man är lite en del av folks liv med den här podden faktiskt. Folk lyssnar regelbundet.
Mm. Ja, precis. Jag blir jätteglad varje gång man får höra att de uppskattar det här så mycket.
Verkligen.
En kärleksmäll till alla lyssnare.
Ja, verkligen.
Ja. Yep. Tack så mycket, Sebbe. Så mycket. Vi ses nästa vecka.
Yes, sir, good.
Det gör vi. Ha det bäst allihopa.
Yep. Samma.
Ciao.
Hej då alla lyssnare.
Bye.